Nu ska vi gå till texten. Och för er som inte har varit med så vill jag säga att jag har här försökt att beskriva missionssituationen, så vi inte får en falsk bild av missionssituationen. Det är väldigt viktigt. Och jag har sagt att det finns tydliga paralleller med Jesu egen samtid och vår. Vi är ju också tröskelmänniskor på det sättet att vi står på tröskeln till en ny tidsålder. Vi vet att varje tidsålder i frälsningshistorien avslutas med ett sammanbrott. Ett sammanbrott. Och det kommer också den här tidsåldern att göra. Den avslutas med ett totalt sammanbrott. En fortgående upplösning som alltså slutar i ett totalt kaos. Ett kaos där inte längre inomvärldsliga krafter, teknik, organisation, alltså teknologi, organisation och byråkrati, inte ens psykologi, räcker till för att lugna sinnena och upprätthålla någon ordning. Utan det tarvas utomvärldsliga krafter. Då är församlingen borta och istället så kommer den messias som mänskligheten har manat fram. Mänskligheten, när jag säger mänskligheten, då tänker jag i första hand på den religiösa delen av mänskligheten. Och jag vill också säga det att den som kanske mer än något har bidragit till att så sker, det är ju den avfälliga religiositeten. Har manat fram sin messias och fått antikrist, som sedan assisteras av den falska profeten och gör under och tecken, kraftgärningar som leder till en helt ny situation. Men det handlar om missionssituationen. Alltså, vi lever på tröskeln till en ny tidsålder och vi märker att Jesu ord om den yttersta tiden blir mer och mer aktuella. Och vi förstår också den oerhörda oron, ja, nästan ångesten som ligger i frågan Jesus uttalar. Månne människosåden ska finna tro när han kommer tillbaka till jorden. Tron är verkligen inte var mans och den blir allt mer ovanlig. Och då är det inte frågan om verksamhetstro, utan det är frågan om uppenbarelsetro, ursprunglig Kristustro. Nu sa vi igår att orsaken till att situationen är så komplicerad är kyrkoreligiositeten. Och vi ska komma ihåg att kyrkoreligiositeten, den immuniserar, den vaccinerar människorna. Immuniserar människorna mot det sanna och äkta och har en förfärligt förförisk förmåga att skapa en skentillvaro, en förljugen tillvaro. Och den framställer tingen på ett fullständigt felaktigt sätt, eftersom den aldrig når de inre verkligheterna. Vi möter inte de inre realiteterna, utan det är vanligtvis ytskiktet som vi märker träder fram. Därför så har väckelserna överallt där de har uppenbarat sig i människor trängt igenom ytskikten, blottat ting och sammanhang som vanligtvis har varit fördolda. Och det är just det här Jesus talar om i Matteus 9. Vi ska gå och titta på detta i Matteus 9 och 10. Det är en oerhörd beskrivning utav missionssituationen som för en ytlig betraktaren förefaller vara väldigt motsägelsefull. Väldigt motsägelsefull. Det är så kolossalt många element som verkar, de verkar samtidigt. Och bilden blir komplicerad och motsägelsefull. Å ena sidan så märker man sökande människor, villrådiga människor, famlande människor. Och man kan av det få den uppfattningen att här är det öppet för evangelium, väldigt öppet, eftersom människor är så osäkra, famlande och sökande. Vi märker emellertid att de lever inte i en neutral zon, en neutral zon, så de är opåverkade. Eller för att använda ett uttryck som är ännu kraftigare, de är verkligen inte vare sig overksamma eller opåverkade, utan de är mer eller mindre besatta och talar vanligtvis med en kluven tunga. Ja, käre gode, det är märkligt. Det är alltså inte neutrala människor man kommer till. Man talar om objektivitet, subjektivitet och neutralitet. Neutralitet i religiösa frågor och så vidare. Det är inte neutrala människor man kommer till, säger Jesus. Utan tvärtom. De har tagit ställning, medvetet eller omedvetet. Så har de alltså kommit att införlivas med ett ohyggligt block. Och de som har minst kunskap men är mediala är egentligen de farligaste. För att de som har kunskap, de opererar efter helt andra riktlinjer och med helt andra metoder. Och därför möter vi också de här motsatserna i Uppenbarelseboken. Det står om den falska profeten som stiger upp ur jorden. Det fasta och stabila. Och då det står talas om exempelvis vilddjurets tecken, det där hemlighetsfulla talet, så står det om de som har talet inristat på sin panna, men också de som har det på sin högra hand. Där har du å ena sidan det jag skulle vilja kalla för i genomtänkta och i systemsatta, en utvecklad filosofi. Å ena sidan, det har med förståndet och förnuftet att göra. Så har du å andra sidan den högra handen som står som bild för handlingsmänniskor som inte kan eller har så stor kunskap eller hög kunskapsnivå, men som handlar efter ett givet mönster, eftersom de står under ett herravälde. Ett välde som de strängt taget vet väldigt lite om. Men de är mediala. Ja. Och därför så ser vi också att i motsats till jorden, det fasta, stabila, och jag skulle nästan kanske kunna säga den ordnade, civiliserade delen utav mänskligheten, så har du det upprörda havet. Och ut ur det här upprörda havet, där stiger antikrist, som delegeras satanisk myndighet ifrån början. Han stiger upp ur det upprörda havet, och där möter du alla dessa ohyggliga krafter som det upprörda havet representerar. De som så att säga förbereder, planerar och beslutar. Och så har vi de som verkställer. Och de som verkställer är vanligtvis de lydiga hantlangarna. De har märket på högra handen och förverkligar så att säga idéerna som blir erkända. Nå. Vi ska alltså göra klart för oss att här har vi det oerhört motsägelsefulla. Å ena sidan ser denna öppenhet, denna längtan, denna tolerans, denna humanism, denna vänlighet. Och andra sidan, motsatserna. Och vi ska se hur Jesus tecknar det i Matteus 9. Där säger Jesus först så här, i den 35:e versen kan vi läsa: och Jesus gick omkring i alla städer och byar och undervisade i deras synagogor och predikade evangelium om riket. Han predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar, all slags skröplighet. Och när han såg folkskarorna ömkade han sig över dem, eftersom de vore så illa medfarna och uppgivna. Lyssna nu noga till detta och ta helst upp din egen bibel och bläddra fram till Matteus 9 och läs där tillsammans med mig den här beskrivningen som Jesus ger här. Alltså här beskriver han förhållanden som är väldigt gripande. Och han säger så här: när han såg folkskaran ömkade han sig över dem, eftersom de vore så illa medfarna uppgivna, lika får som icke hava någon herde. Därför sade han till sina lärjungar: skörden är mycken, men arbetarna är få. Bedjen för den skull skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och här måste vi dröja en ganska god stund för att riktigt ta reda på vad Jesus kan mena när han säger att arbetare ska sändas ut till den myckna skörden. Och Jesus pekar på den enda framkomliga vägen för hans sändebud. Den enda framkomliga vägen för hans sändebud i den här speciella situationen. De skulle vända sig till ett religiöst folk, ett fromt folk. De skulle vända sig till ett till synes längtande folk, illa medfaret folk, ett skingrat folk, ett plågat folk. Och Jesus säger: det som är absolut nödvändigt och som är det första man måste tänka på och avskilja sig för, det är bön. Bön. Och där skulle jag vilja säga, all mission börjar med bön. Men vi ska lägga märke till, han säger inte att vi ska bedja så det är böner i största allmänhet, utan bedja om en speciell sak. Alltså att bedja om arbetare eller bedja om redskap. Och jag skulle vilja riktigt dröja inför det här, vad Jesus kan mena med att arbetare ska sändas ut till den myckna skörden. Och det finns heller inga möjligheter att bedja på ett rätt och sant sätt om inte vi får en vision. Vi måste få en vision. Och så måste vi få uppleva smärta. En djup smärta. Det vill säga, vi måste känna med människorna och uppleva detta lidande som är ett ställföreträdande lidande. Ja, vi måste känna de här krafterna och makterna som de är bundna utav. Vi måste gå i närkamp med dem. Det som först måste till, det är bön. Jag är verkligen förvånad över att missionsarbetet tycks kunna gå vidare utan ett fungerande böneliv. Det förvånar mig väldigt mycket. Finns det något område där vi kan testa en församlings eller en kristens inre liv, seriöst i fråga om, seriöst på den här punkten, bönen, bönelivet, frågan om att vi beder, men också frågan om hur vi beder. Att tänka sig ett evangeliskt arbete utan bön, det är som att försöka få en bil att gå utan drivmedel. Vilken bil som helst rullar. Du kan få 10 eller 20 stycken som skjuter på ditt fordon och det rullar. Du kan få dem att skjuta på, anstränga sig och springa efter ditt fordon och skjuta på det och det rullar. Det går. Det kan vara en modern bil, en amerikansk lastbil, det kan vara en buss, och du kan få 10, 15 och 20 som rullar, som skjuter på och den rullar. Men har du drivmedel, då kan du säga åt dem som skjuter på att sätta sig i bilen. Halleluja. Då kan du be dem sätta sig i bilen. Varsågod och sitta upp. Och bilen kommer att föra dem vidare, därför att den har drivmedel. Och drivmedlet, vad det är, borde ju vi veta. Och nu vet du, det finns ju ingen så oförnuftig människa som säger så här, när det helt plötsligt är stopp vid någon dikesred någonstans. Det är ingen som säger, men snälla ni, är det stopp? Jag tankade ju bensin då jag köpte bilen. Varje bilist vet ju att den plats han oftast besöker utom hemmet, det är bensinmacken. Och det är ju likadant i Guds rike. Den plats man oftast måste besöka, det är ju tankningsstället. Vi måste ju till bönestället. Och du förstår, finns det inget böneställe upprättat, eller som vi hörde här igår kväll, ett altare upprättat, naturligtvis i ens eget liv först och främst, då ska du inte för ett ögonblick tänka oss att Guds verk ska kunna gå vidare. Vi kan skapa effekter och rörelser genom vår kunnighet och våra talanger, men det blir ingen andlig frukt av det. Utan det som är fött av kött är kött, och det som är fött av ande är ande. Människa, se till att du kommer till tankningsstationen och får rätt bensin och rätt oktanvärde. Ära vare Gud och Lammet. I tanken så ska du få se det, att det där fordonet som du hade så fruktansvärt mycket arbete med, det kommer att gå helt av sig självt. Och du kan bela de andra att stiga upp i bilen, och ni kommer att köra rätt så bekvämt. Fatta mig nog rätt. Därför att Gud är ju inte intresserad utav att vi använder, så att säga, vår fysiska kraft för att slita ut oss på att få hans verk vidare. Vad han vill göra, det är att göra sina gärningar kunniga. Och det vet du väl, människa, det är ju ingen reklam för Volvo om alla Volvoägare springer omkring på gatorna eller skjuter alla Volvobilarna, så att säga, på våra gator. Det är ju ingen reklam för Volvo eller andra bilmärken. Jag kanske heller inte ska göra reklam för Volvo här. Det vill jag inte göra. Men vi ska göra klart för oss en sak. Det är ju ingen reklam för ett bilmärke att människorna som har det måste skjuta det oupphörligt. Vad vi måste göra klart för oss, det är att vi skaffar oss drivmedel. Och det kanske endast på ett ställe, och där är bönen. Och då vill jag säga först och främst i den enskilda bönen, att gå in i din kammare och stänga igen din dörr. Be till Gud som ser det fördolda. Då ska Gud som ser det fördolda veder gälla ditt uppenbara. Och du ska inte tro det att lovsången i och för sig kan ersätta denna bönekamp. Och har du tänkt att Guds verk ska ha framgång, så måste du ju bedja att Herren får sända fram arbetare. Och lägg märke till, han säger, skörden är mycket när arbetarna får bedja för den skull att han sänder ut arbetare till sin myckna skörd. Lägg märke till, han säger inte arbetare till sådden, utan arbetare till skörden. Och jag vill säga, varje situation kräver sina speciella arbetare. En speciell typ av arbetare. Därför att skördearbetare är det tyngsta som överhuvudtaget existerar. Det fanns inte skördetröskor och sådana väldiga vidunder vid den här tidpunkten när Jesus talade. Varje lite kärve som skulle räddas, den fick man helt enkelt skära ner med handen och binda ihop och arbeta med. Och det fanns inga skördetröskor som tog hand om tröskningen, utan det fick man också göra praktiskt taget manuellt. Det är ett fruktansvärt arbete. Så han gör klart för lärjungarna det, att det är förenat med mycket, ett stort ansvar. Och varje tid, såningstiden kräver sina arbetare, och skördetiden kräver sina speciella arbetare, som är avskild, icke för såningsuppgifter utan för skördeuppgifter. Och vi vet också att skördetiden är kort, som vi sjunger. Mycket måste ske på kort tid. det är angeläget att få in, bärga in skörden innan ovädret kommer. Eller också, för att tillämpa skriften i ett annat sammanhang, det är synnerligen angeläget att bärga de här skördefälten innan fienden skövlar dem. Det som har skett i vårt land är ju det att fienden har skövlat fälten i stor, alldeles för stor utsträckning, därför att det har funnits arbetare. Och när jag säger det jag ska säga nu, så gör jag inte det därför att jag har ett speciellt behov att vara oförskämd. Men jag tror ändå att det är på det här sättet. Vi har fått de pastorer och predikanter vi förtjänar i kristenheten. Vi har fått dem funktionärer, så att säga, som vi förtjänar. Vi har velat ha, så att säga, en verksamhet som ser ut på en verksamhetsmodul, som ser ut på det sätt som kristenheten gör idag. Och vi har fått människor att sköta det mot bra betalning. Med duktiga funktionärer på många områden. De är bildade och det är utomordentligt fina människor. Jag vill inte klandra dem som personer, men de är inte arbetare i den här meningen. Och vi ska se vad nu Jesus kan mena när han talar om arbetare. Och vi går till nästa kapitel. I det 10:e kapitlet så får vi en beskrivning som är fruktansvärd. Därför att då visar det sig det att det är inte de utsända som bestämmer fältet, utan gränserna är det Herren som sätter. Det vill säga, han sänder dem till de platser dit de ska gå. Men det är inte nog med det att han ger dem denna uppgift inom ett bestämt område. Han ger dem också den utrustningen som motsvarar det områdets behov. Alltså, vad jag vill göra klart för oss allesammans är detta. Vi måste först bli gripna. Men vi kan inte famna hela världen hur mycket vi skulle vilja, utan Gud tar ut ett område åt oss. Och för detta område och de människorna får vi en speciell kärlek. Och de kommer att älska på ett annat sätt, så vi känner att vi vill gå i döden för dem. Så ligger det till. Och när detta inträffar, då kan man inte arbeta mekaniskt längre. Utan då handlar det inte längre om funktionär, utan då handlar det om släkt och faderskap. Feder och mödrar som måste gå in under ett ansvar av en helt annan karaktär. Här i 10:e kapitlet ska vi se hur det här missionsfältet ser ut dit lärjungarna skulle säga att vi ska upptäcka att miljön är förgiftad och fördärvad utav skök och religiositet, falsk religiositet, och framförallt utav en fullständigt felaktig messiasbild, eller en förkrympt eller stympad Jesusbild, eller stympad messiasbild. Man såg den förhärligade, den härlige messias, men såg inte den lidande. Och på grund av att man inte såg den lidande messias under hans förnedring, så förstod man heller inte Jesus då han stod mitt ibland dem. Då vi går in i nästa kapitel, så säger Jesus någonting som de här sändebuden måste iaktta. Och detta är en oerhörd skola. Det var regler som de måste nöta in, lära sig och praktisera. I den första delen av det här kapitlet så heter det ju att den Jesus som vädjar om förbön, han tar ut redskap. Det är någonting märkligt detta, att man kan få kärlek till en speciell grupp, till ett speciellt folk. Man får kärlek därför att det är precis som Jesus på ett alldeles speciellt sätt uppenbarar för ens ande att i den här gruppen har jag speciella redskap. Jag beder i och för sig inte att jag ska få se miljonerna komma till tro på Gud. Men tänk om jag skulle få vara med och föra fram ett eller annat redskap som skulle kunna vinna de 1000 för Jesus.
Jag har upplevt någonting märkligt med avseende på pilgrimsskolan. Och idag förmår jag inte formulera det, därför att jag är inte mogen till det. Jag bara förnummit att det har skett någonting i min ande som pågår. Och det måste betraktas, jag upplever det som en födelse i ett mycket märkligt andligt skeende. Och tänk att Herren visade mig, utav allt det vi har företagit oss under de här åren, så är den i särklass mest betydelsefulla saken pilgrimsskolan. Och jag spekulerar inte i effekter. Jag vet inte vad framtiden kommer att bära i sitt sköte. Och jag frågat Herren, hur ska detta kunna gå i längden och klara alla de bördor som jag förenade med detta arbete? Då har Herren bara svarat, det är inte din sak, utan det är min sak. Det du ska göra, det är det jag sagt du ska göra idag. Och sen är det min sak att leda detta till ett segerligt slut. Det som måste till, det är att Jesus sändebud får en unik utrustning. Den måste vara väsensskild ifrån allt annat. Och den kan inte hämtas upp, den här utrustningen, vid något seminarium. Man kan inte lära sig till det, utan det är frågan om en speciell utrustning, helt utomordentlig. Man måste umgås med övernaturliga krafter och förmedla Guds rikes kraft. I urkristen tid så läser vi om apostlar, vi läser om profeter, herdar, evangelister, lärare. Vi vet ju vad som var deras uppgift. Det var ju att göra församlingen skicklig, att utföra hans tjänarvärv, uppbygga Kristi kropp. Alltså församlingen skulle utföra det här tjänarvärvet. Kroppen skulle uppbyggas och ståndsättas. Och det skulle alltså vara övernaturliga krafter som skulle transformeras in i församlingen och genom församlingen bringa ljus och liv utöver hela mänskligheten. Vi lägger märke att detta fungerade. Man hade denna ordination, och man kunde genom under och tecken legitimera Guds rike, inte bara proklamera men också demonstrera dess kraft. Det ser vi i skriften. Så när vi beder om redskap och arbetare, då måste vi bedja om arbetare som är övernaturligt utrustade. Men, där kommer den sak som jag på ett alldeles särskilt sätt känner mig manad att poängtera. En övernaturlig utrustning, den kan också exploateras i ett själviskt syfte, så att man koncentrerar uppmärksamheten till sig och bygger upp någonting omkring sig själv. Man kan till och med övernaturlig gåva bli förmögen om man har sinne för det. Men den som blir rik på evangelium är en bedragare. Den som blir rik och skaffar sig en förmögenhet på evangelium är en bedragare. Och det spelar ingen roll om man är svensk eller amerikansk. Ty Jesu vittnen måste underordna sig den ställning Jesus själv hade. Det var egentligen den här. Han sa så här: rävarna hava kulor, himlens fåglar hava nästen, men människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud. Och lägg märke till, ju längre in i Guds fullkomliga plan man kommer, ju mer upplever man fattigdomen som en ynnest. Och varför blir det en ynnest? Ja, jag ska visa det på det. Varför blir detta en ynnest? Man upplever att det är en nåd att dag för dag på samma sätt som Jesus vara beroende av Fadern. Jesus hade ingen åsna. Jesus hade ingen sal där han kunde bereda en måltid. Det hade han inte. Han fick låna igen. Jesus hade ingenting utav det närvarande kunde erbjuda. Ja, han blev erbjuden allt, men han sa nej. Och så sa han ja till Guds fullkomliga vilja. Och nu ska vi se varför detta är så nödvändigt. Det ligger nämligen till på det här sättet. Och jag vill att du ska lyssna noga till det jag nu säger. Det är nämligen på det sättet att i världen, där byggs människovärdet upp efter ett speciella normer. Vad är det som ger dig värde idag? Och vad är det som ger människan värde i tiden? Tänk efter. Ja, det som ger dig självförtroende. Observera, självförtroende, inte Guds förtroende och Kristus tro, men det som ger dig självförtroende och gör det möjligt att följa den moderna filosofin, självförverkligande och jämlikhet och allt samman, det där jämlikhetssträvande som är det mest falska man kan tänka sig och det pågår i världen, därför att den har fullständigt felaktiga utgångspunkter. Men vi lämnar det. Det som ger människorna ut i världen idag, det du kan kalla för människovärde, vad är det för någonting? Du ska få höra här. Det är för det första namnet eller släkten. Det är inte likgiltigt vilket namn du har, vilken släkt du är född in i. Det finns massor av människor som är födda till rikedom, och det är födda till makt, ekonomisk makt, religiös makt och politisk makt. Vi skulle kunna ta konkreta exempel. Det är inte likgiltigt vilken släkt du tillhör, vilket namn du bär. En del föds till makt, föds till rikedom, de föds till privilegier och får därigenom sitt speciella värde i världen. Nu är det en väsentlig skillnad att bära namnet Imsen i världen och Wallenberg, för att ta några konkreta exempel. Du, jag föddes in i en tvårummare, i ett litet hus, och inte till ett slott. Det vill säga, det ligger ett väldigt värde i att vara född i slottet, var släkt med kungen. Och du behöver inte vara kronprins eller ens prins, utan du kan bara röra dig i hovets närhet. Så har du genom närheten till hovet, så har du privilegier. Det är det värde. Men det är inte bara namnet och födseln som ger oss värde i världen, utan det är också vår bildning. Bildning, det är en väsentlig skillnad på bildningsnivåer. Och det som ger människor värde, det är bland annat bildningsnivån. Du kan vara akademiker exempelvis. Och även om vi försöker allt vad vi kan för att sopa igen alla klyftorna mellan skikten, så är det en väsentlig skillnad på att röra sig i socialgrupp 1 och i socialgrupp 3 exempelvis. Socialgrupp 1, där har du möjlighet att få bildning, och man sätter sin ära i att få sina barn in vid universiteten. Den bildningen som ger värde, den akademiska titeln, och sedan också karriären. Där har du ytterligare ett tredje exempel som ger värde, människovärde och självförtroende. Det är karriären. Det ger värde och det ger glans och tillvaron. Men det finns flera ting. Egendom ger också värde. Det är en sak att bo ett rum och kokvrå och bo i en sjurumsvilla. Det är en sak att ha ett litet torp och ha en stor bondgård eller ett lantbruk. När jag nu talar här, så uttalar jag mig inte om ägandet så som en princip, för det vågar jag inte göra ännu, för att då är det mycket möjligt att ingen stannar kvar här, och jag vill gärna att ni ska vara kvar här över helgen. Alltså, låt mig få göra klart för oss en sak, att det är på det här viset, det är en väsentlig skillnad att ha ett torp och ha ett lantbruk. Det är en sak att ha en ko och mjölka för att få sitt eget behov och ha 150 kreatur som ger tusentals kronor inkomster om dagen. Det är värdemätare och det är självförtroende. Det är en väsentlig skillnad att ha läst vid universitetet i Cambridge, i London, och gått på pilgrimsskolan. Förstår du det? Det är en väsentlig skillnad. Det är helt olika värderingar. Det är inte säkert att du blir advokat i pilgrimsskolan, eller läkare, eller ingenjör, eller byrådirektör, eller direktör. Det är inte säkert att du blir kommunalpolitiker, veterinär eller hälsovårdsnämndsordförande. Det är inte säkert, troligen inte. Men sannolikheten talar för att du blir frälst. Blir frälst. Blir frigjord. Och blir en martyr, ett Herrens vittne. Det innebär inte att du blir lottlös och lönlös. Det innebär bara att du får vänta på avlöningsdagen. Och så får du vänta på förhärligandet till den dag då allt kommer att utbetalas efter rättvisa normer. Och det kommer att utbetalas vid hedersdomstolen som himlen har rest och som heter Kristi domstol. Det är inte säkert att du får ärekransar, doktorshattar vid pilgrimsskolan. Men du kanske får smededräkten på dig och korset. Ära vare Gud och Lammet. Och så småningom så kommer du att få kronan. Det är en väsentlig skillnad att vara biskop i Svenska kyrkan och ett Maranatavittne som står och ropar ut på torgen: Jesus kommer. Det har ett väldigt värde att vara biskop i en stor kyrka och ha ett ämbete med guldkors och andra symboler. Det är värde utav en helt annan karaktär. Eller att vara ett Maranatavittne, som alla, eller varför många spottar på, driver med, kastas hit och dit, och som ibland får äta av de smulor som faller ifrån de rikas bord. De får ta hundarnas plats. Men du, var rika ni är på härlighet. Och vi kan fortsätta i område efter område, och vi upptäcker att det finns ting som ger människan värde i tillvaron. Kläderna ger människan värde och makt. Och det är därför att vi är så angelägen om att få moderna kläder. För genom just att vi har moderna kläder, där vi är up to date, uppmärksammade och kanske också beundrade. Kläder har väldigt stor betydelse. Det är väldigt stor skillnad på att gå i konfektionssydd och skräddarsydd kostym. Den skräddarsydda kostymen ger ett helt annat självförtroende. Framförallt när man ser ut som jag gör. Alltså, vi måste göra klart för oss. Det finns en hel del sådana här saker som ger värde, mervärde och självförtroende. Och varför jag betonar det här så starkt, det är därför att du ska förstå vad Jesus nu gör. Vad gör han? Det första som sker med dem här, det är att han avkläder dem, eller avrustar dem, allt som ger dem självförtroende och värde i världen. Allt som fegrar och fångar och drar och imponerar och duperar och förför. Allt som han tar allt sammans ifrån dem. De får inte ens ha två mantlar, inte två par skor. Och de får inte ha ränsel med sig, de får inte hamstra någonting. Och de får inte ha guld eller silvermynt. Och de får heller inte ha vapen, därför att de representerar ingen inomvärldslig makt. Och har inga inomvärldsliga maktmedel till sitt förfogande. Men du ska få se den diametrala motsatsen. Och det är det som grämer mig och skrämmer mig och plågar mig. Och du ska se den fullt utbildad och utvecklad. Därför att det finns en falsk religiositet som har sett det som sin huvudsakliga uppgift att skruda sig i alla de maktmedel som världen överhuvudtaget förfogar över. Hon har allt sammans detta, allt sammans. När Petrus sa silver och guld har jag icke, så var inte det en lögn eller ett påstående. Det var en verklighet. Men han borde ju ha haft ganska mycket, eftersom han alldeles nyss hade varit med om en väldig väckelse som hade gjort att många kom och la ned förmögenheter vid hans fötter. Han kunde ha sagt där i helgedomen: hörde, vi ska ta hand om dig, vi ska föra in dig på vårt hem, vi har medel och resurser till det. För det fanns ju väldiga resurser. Jag vill inte förakta dem som bygger härbergen, uppfattade inte så. Men det är frågan om motivet. Vad är det vi är ute efter? Vad är vi ute efter? Vad vill vi? Vad är det för härlighet vi vill ha? Vill vi ha den närvarande tidsålderns härlighet, så kommer det att erbjudas oss. Men det är en korslös härlighet. Vill vi ha korsens härlighet, då kommer Herren att föra oss upp på sina höjder och ge oss sina visioner. Och då kommer vi att se världen på ett nytt sätt. Det vill säga, då kommer vi inte att jaga världens rikedomar, utan då kommer vi att jaga själarna för att vinna dem för Guds rike. Förstår du det här rätt? Och det var han som sa, efter det att han tidigare, före korset, hade varit uppe på berget och visas all jordens härlighet och blivit erbjuden den utav frästaren, han sa nej och hänvisade till ordet, sa. Och så gick han till korset. Och efter korset så tar han med sig lärjungarna upp på berget, och så visar han dem hela världen, Gud vare lov. Och så säger han: mig är given all makt i himlen och på jorden, gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar. Gud vare evigt lov. Tänk att vi blir fullmäktigad med korsets kraft, du. Vi blir fullmäktigad med korsets kraft och icke iklädd världens härlighet, världens maktmedel och världens resurser, men blir iklädd korsets kraft och blir stämplad utav korset, märkt utav korset, i detta, i denna djupa förening med honom, i hans lidande, men också i hans uppståndelse. Prisa Gud. Går du till uppenbarelseboken, så ser du motsatserna. Och du förstår, där finns alla komponenterna, alla komponenterna som överhuvudtaget existerar på jorden. Där har du alla komponenter inom alla områden, ifrån den mest renodlade materialism till den mest utom världsliga spiritism. Du möter allt samman. Du möter i gåvor, om du vill kalla det så, övernaturliga manifestationer. Du möter det allt samman. Men det är en härlighet och en kraft utan kors. Det är ett sken. Jag tror faktiskt att vi ska läsa vad som står här i uppenbarelseboken, där vi möter den beskrivningen på den här ohyggliga makten, som har en sån våldsam förmåga att dupera oss. En sån ohygglig förmåga att dupera människor. Är det någon här som inte är imponerad utav rikedomar? Nej. Vi blir lätt påverkade. Monumentaliteten, stabiliteten, styrkan, makten, synliggjord i olika företeelser. I Uppenbarelseboken 17, där heter det så här. Vi läser det ifrån tredje versen. Där står det: sedan förde han mig i anden bort den öken. Där såg jag en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fulltecknat med hediska namn. Fulltecknat, observera. Och här har vi det. Här, allting finns representerat. Allting, både mysticism, magi, besvärjelse. Det finns allt som överhuvudtaget rör sig inom det religiösa området, inom det materiella, fysiska området, inom det kulturella livet, politiska, sociala, allt sammans finns här i en oerhörd blandning och uppbyggt med en otrolig skicklighet. Det heter: och kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och glänste av guld och edla stenar och pärlor. Och i sin hand hade hon en gyllene kalk full av styggelser och av hennes otukts orenlighet. Och på hennes panna var skrivet ett namn med hennes med hemlig betydelse, det stora Babylon, hon som är moder till skökorna och till styggelserna på jorden. Och i den åttonde versen: vildjur som du har sett, det har varit och är icke mer, men det ska stiga upp ur avgrunden och det ska gå och sedan i fördärvet. Och de av jordens inbyggare, vilkas namn icke från världens begynnelse är skrivna i livets bok, skulle få undra sig när de får se vildjuret som har varit och icke mer är och dock ska komma. Här gäller det att äga ett förstånd med vishet. Det är sju huvuden och sju berg som kvinnan tronar på. Det är faktiskt, det är symbolen för den fullkomliga makten. Eller fullkomnad i sin ondskefullhet. Fullkomnad i sin ondska. Och det är också sju konungar. Fem av dem har fallit. En är och en återstående har ännu inte kommit. Och när han kommer ska han bli kvar en liten tid. Och lägg märke till i det 19 kapitlet. Där ser vi en himmelsk triumf. Från första versen: sedan hörde jag liksom starka röster av en stor skara i himlen som sade: halleluja, frälsningen och äran och makten tillhör av vår Gud. Till rätta och rättfärdiga är och hennes är och hans domar. Han har dömt den stora skökan. Och så kommer det: som fördärvade jorden genom sin otukt. Vill du veta upprinnelsen till allt fördärv som existerar i tiden, så är det sjök och religiositeten. Och det inom alla områden. Inom alla områden. Det finns icke ett enda område i tiden som denna sjök och religiositet icke har satt sina djupa och allvarliga spår. Den har brutit sönder allt normalt och ersatt det med det onormala och onaturliga. Och den har framförallt skadat normala och riktiga gudsrelationer och lett oss in successivt, också väckelserörelserna, in under sitt välde. Och de renaste väckelseförsamlingar har förvandlats till skökokyrkor som har gått i armkrok med världen och med staten och tjänat världens makter och herrar och fått skökolön för det. Och där har de kristna varit alldeles så passiva. Och de som har gått emot detta, de har fått gjuta sitt blod. Och alla gånger har det inte varit en fysisk död. De har fått genomgå, de har dödats på ett psykiskt sätt. Utmanövreras, utstötts ur samhället. En del har förtidspensionerats, sinnessjukförklarats. Fått tillbringa tider, så att säga, i isolering. Till och med bland sina nära och kära. Därför att de var så missförstådda, plågade. För att de har, hela deras liv har varit en protest emot dessa förhållanden. De har vägrat att acceptera skökoreligiositeten. De har sett lammet. Och vikt sitt liv för att följa lammet vart det går. Du, där ser du den prunkande härligheten. Den, allt som överhuvudtaget fegrar och tilltalar det mänskliga sinnet. Alla hennes sinnen är bombarderade av intryck, synintryck, hörselintryck, genom kultur, konst, musik och så vidare, genom politik, sociala anordningar och så vidare. Allt detta som på ett eller annat sätt påverkar eller styr henne har hon i sina händer. Men Jesus, han säger: för att vi under dessa förhållanden ska kunna bli hans vittnen, då måste vi gå en helt annan väg. Och när Jesus talar om att beden för den skull skörden så här, att sända arbetare ut, då har jag funderat. Jag har tänkt, månne inte en stor del utav det här arbetet egentligen är ett arbete med arbetaren själv. Jag skulle vilja fråga. Det är inte lätt att gå Jesu väg och komma på det här viset. Alltså, du, man kommer utan någon ordination. Man har inte ett papper, man har inte en examina. Man har inga yttre saker som man kan förankra sig vid eller som kan ge människorna det där förtroendet. Har ni lagt märke till att en stor del av tiden åtgår ju nu för att lösa sociala frågor. Sociala frågor för instruktörer, för predikanter, pastorer. Det är löner, det är bostäder, det är försäkringar och pensioner. Allt sammans detta. Man har sammanträde på sammanträde för att lösa det. Det är frågor som pockar på sin lösning. Och jag kan inte hjälpa. Jag tycker att detta är någonting så utomordentligt snedvridet. Vad vi som Herrens vittnen i den här tiden mer än någonting behöver, det är den utomordentliga utrustningen. Och framförallt frimodigheten. Kraften ifrån höjden. Till vad är vår uppgift? Det är ju inte att förvandla församlingen till en motsvarande bit utav det profana samhället, liksom överfört på det religiösa området. Det kan inte vara vår uppgift att skapa sådana system, utan det som måste vara vår primära uppgift idag, det är att vi blir utrustade med den här kraften. Då kommer jag tillbaka till det jag sa igår, nämligen då måste vi först bli intakta med situationen och förstå det andliga skeendet, få det uppenbarat för oss så vi kan skåda igenom attityder och fasader och få se det som rör sig bakom, innanför det yttre skeendet, det yttre mönstret och den yttre härligheten. Vi måste se vad som finns där inne, och då måste vi få de medel och instrument som kan lösa de inre problemen. Jag skulle vilja säga de problem som finns i det djupa folkskiktet och i folksjälen. Då kommer konflikten. Då måste vi spränga idyllen där den finns och komma fram till det jag vill kalla en helig realism. Och det kanske måste börja med att din idyll ruineras. Det måste brytas sönder. Och vi får det här klart för oss. Kära Gud, icke en i lärjungaskaran är sjuk, alla frisk. Och detta är ingen sensation och något speciellt. När lärjungarna kom tillbaka och berättade för Jesus att till och med de onda andarna är oss lydiga, då sa Jesus: det ska ni inte ta som någonting utomordentligt sensationellt. Det är det där det stora sitter. Det stora sitter i att ett namn är skrivna i himmelen. Det vill säga, kära älskade syskon, det här är medborgarskapets rättigheter. Har du namnet, är du mantalskriven i himlen, så har du medborgarskapets rättigheter. Då ska du inte förvånas över att andarna är lydiga, sjukdomarna viker och människor upplever hälsa. Det tillhör Guds rike att människor ska vara friska. Tror du det, så säger jag amen. Det tillhör Guds rike att människor kan förnyas. Det är inget sensationellt och utomordentligt att de onda andarna viker, att människor blir friska, friskförklarade och utomordentliga ting. Det ska ni inte förvåna er över. Det är helt naturligt. Det som är det stora underbara, det är att ni har blivit medborgare i ett nytt rike, men inte bara associerade till, så att säga, ett nytt rike, utan ni har fått Guds rikes fullmakter och befogenheter att demonstrera det rikets kraft. Predika Guds rika nära och legitimera det genom att förklara de sjuka friska. Men då måste vi avrusta oss de inomvärldsliga vapnen som sitter i det som ger självförtroende och människovärde i världen. För annars kommer människor att syssla med det. Och så måste vi utrustas med en övernaturlig utrustning. Hur det ska gå till. Och jag kan tala om för det. Herren kommer att lösa det på sitt sätt. Jag tror inte att det blir så väldigt många, men skriften säger det fanns två vittnen
som trädde fram under en speciell tid. Vet vad de gjorde? De öppnade inte himlen, de tillslöt den. Det vill säga, de bad världen in i en fruktansvärd nöd. Alltså, och så fick de makt att tillsluta, makt att öppna. Du förstår, om det inte blir så många, så är inte det som är det avgörande. Bara de har nycklarna uppåt, så de kan öppna och stänga, så att det blir konsekvenser utav vårt framträdande. Det var två. Du ser hur de var klädda. Se hur de var utrustade. De var diametralt motsatt den där stora, fina, prunkande härlighet som den här kvinnan hade med broder och syster. Titta innanför himmelens härlighet och bortom tidens gränser. Vad ser du? Då ser du solkvinnan. Halleluja. I evigheten är hon förhärligad. Ära vare Gud, solkvinnan. Den upprättade gudomliga härligheten synliggjord i solkvinnan, iklädd ljuset. I världen är församlingen en änka, men i evigheten är hon solkvinna. I världen har hon förlorat sin försvarare, sin försörjare. Hon är en änka, men hon väntar på den stora vigningen, då hon ska vigas till sin sanna bördeman. Ära vare Gud, Jesus Kristus. Och hon ska få den eviga härligheten. I himlen är hon bruden, Jesu Kristi brud. Jesus, ge oss denna härlighet genom arbetare som du sänder in i vår tid. Och låt oss bli dina budbärare. Ska vi be tillsammans? Amen.